Familjehemspodden med mig Birgitta Harberg och
mig Monia Sunesson.
Och Monia, idag har vi ingen gäst utan idag har vi tittat på någonting som vi tycker är lite intressant och någonting som vi funderar mycket om och över i vårt arbete. Och det handlar nämligen om vårdnadsöverflytt och det är någonting som ständigt är aktuellt, tänker jag, när man jobbar inom familjehemsvården. Det är, ska vi göra en vårdnadsöverflytt av det här barnet eller inte? Och vad är det egentligen för kriterier som gäller?
Precis. Och det som är väldigt intressant är att det har varit en extra aktuell fråga nyligen utifrån Lilla Hjärtat. För när man hade den här dagen, man hade en dag i, vad blir det? Är det regeringen eller riksdagen? Mm. Men där uppe i Stockholm i alla fall.
Ja, där uppe i Stockholm. Säger vi som kommer där nere från Göteborg.
Precis. Och då var det i alla fall samlat olika organisationer och lite sådär som skulle uppvakta regeringen var det väl. Och då lyfte man bland annat frågan om vårdnadsöverflytt. För det kom ju upp frågor varför man inte hade gjort det på Lilla Hjärtat. Mm. Så intresseorganisationer lyfter fram olika saker. Både den här familjehemsorganisationen, vad den nu heter. Det finns någon familjehemsorganisation. Det var väl framför allt dem. Men även vet jag att Åsa Fritsson, som vi har haft med i våran podd om skolfam och lite sådär.
Precis.
Representerade socialtjänsten tillsammans med en annan kollega. Där de också benämnde det här med vårdnadsöverflytt och hur det ser ut. Att det behöver kanske jobbas lite mer med, stärkas. Och inför det här programmet, utifrån att det har varit en fråga som har lyft på många håll, så tittade vi lite på en studie som visar att den här är några år gammal, den här studien, men jag tänker att i stora drag så stämmer det nog fortfarande ganska bra. Där man sällan gör grunden till vårdnadsöverflytt sällan har varit tillhörighet och anknytning till familjehemmet som det är liksom enda skälet, utan det har varit att barnen har varit placerade före 3 års ålder, så att de har varit små när de hamnar i familjehemmet. Man har sett att det är ett väldigt litet umgänge, så barnet träffar inte sina föräldrar så ofta, eller att föräldrarna inte har tagit sitt vårdnadshavaransvar på ett bra sätt. Sen finns det ju skäl till att man inte blir, att det inte blir någon vårdnadsöverflytt, även om socialtjänsten faktiskt kan tycka det. Och det är att familjehem inte själva alltid vill, då de anser att de behöver ett fortsatt stödbehov. Eller att faktiskt kan det vara så att socialtjänsten är samstämmiga med familjehemmet, att jo, vi behöver fortsatt finnas för er.
För det här barnet har så stora behov, eller att det är processer kring barnet och föräldrarna som inte är klara.
Precis, och processen runt umgänget där socialtjänsten finns med väldigt mycket och sådär. Och det som lyfts i en del av de här studierna är ju krocken, att socialtjänstlagen bygger på när vi omhändertar barn, att vi ska återföra till föräldrarna.
Precis, så fort det är möjligt så ska barn åter tillbaka till sina föräldrar. Och då blir ju det också ett väldigt starkt föräldraperspektiv, kan man tänka sig. För att om man tänker att man är ett litet barn som har blivit placerad i ett familjehem och bott där. Kanske som man var 2 år i alla fall och så bor man där, så kanske man är 6 år. Då har man bott 4 år i en familj och varit en del av den familjen. Och sen så ska man hem en gång. Och det är klart att det här är väldigt, väldigt svåra saker. Och det finns inga enkla svar. Det enda man kan säga är att saker och ting måste få ta tid.
Absolut. Och det gör det. Oftast gör ju detta det. Men utifrån det som vi pratade om alldeles nyss. Om när man var uppe i Stockholm och Precis. Pratade om utifrån Lilla Hjärtat och lyfte även vårdnadsöverflytt. Så ser jag ju att man har lyft frågan om vårdnadsöverflytten. Finns ju med i sådana här förarbeten att se över den. Men det man redan nu har gjort som ju jag personligen i alla fall tror hänger ihop med att man tittar på vårdnadsöverflyttningsfrågan, det är att man har stärkt lagen runt när en vårdplan ska ses över.
Mm.
Och att det ska den göra senast efter 2 år.
Mm.
Och då står det tydligt i de riktlinjer som har kommit ut från Socialstyrelsen att då ska man ta sikte på det långsiktiga boendet för ett barn.
Mm.
Och jag tror att det här är ett steg i frågan runt vårdnadsöverflytt också. Att det kanske till och med ändras från att idag övervägas efter 3 år. Att det kanske till och med ska övervägas efter 2 år.
Mm. Och överväga. Då behöver vi nog
ja.
Titta lite grann på det. Vad är det för någonting då?
Mm.
Och om vi tar det från start. Så den 1/7/2003 infördes en bestämmelse. Att när ett barn har varit placerad i samma familjehem i 3 år. Så ska man överväga enligt, när det är sol då frivilligt, då ska man överväga enligt 6:e kapitlet, 8:e paragrafen, andra stycket sol.
Sol är ju inte vanliga solen då, utan nej, socialtjänstlagen.
Precis, socialtjänstlagen är det självklart. Men däremot om barnet vårdas med stöd av LVU så ska man överväga enligt 13:e paragrafen, 4:e stycket LVU, alltså lagen vård av unga.
Mm.
Så man ska alltså överväga den här frågan om vårdnadsöverflyttning enligt 2 olika lagstiftningar.
Mm.
Precis, och då, det här har man alltså kunnat göra faktiskt redan 1983, för då gjorde man de här ändringarna i föräldrabalken om att det var möjligt att överflytta vårdnaden om det var uppenbart bäst för barnet, men det gjordes väldigt, väldigt sällan. Och Monja, du och jag, vi har ju jobbat i många olika kommuner och jag tror vi bägge två kan säga att det är lite tradition. I vissa kommuner så gör man mer överväganden än vad man gör, alltså överflyttning menar jag naturligtvis, överflyttning av barn till familjehemmet än i andra.
Ja, det, så är det nog, och det visar ju även de studier som Socialstyrelsen har gjort när man har intervjuat och, olika kommuner runt det här.
Mm.
Samtidigt är det ju så att då redan när det kom 83 i föräldrabalken så har det inte gjorts så ofta. Sen stärktes det ju 2003 och den studien Socialstyrelsen har gjort är ju efter det här 2003 för att se gör man det. Och jag tror ju att då efter den studien de gjorde, jag kommer inte ihåg när den var, 2007 kanske, så uppmärksammades ju frågan och man började titta på den mer på lite fler håll. Men jag hoppas och tror att den uppmärksammas än mer nu faktiskt från Lilla hjärtat.
Mm. Precis, så det är ju inte bara Lilla hjärtat utan det handlar ju helt enkelt om vad är bäst för barnet.
Ja.
Mm.
Men om vi hoppar lite då, vad innebär egentligen att få vårdnaden om ett familjehemsplacerat barn?
Mm.
Det här med vårdnadsöverflytt alltså.
Precis, för det kan ju låta väldigt hårt liksom att vi lågföräldrar inte ska vårdna den om sitt barn. Vad innebär det egentligen?
Mm.
Men vad innebär det egentligen?
Mm.
Jo, för familjehemmet så innebär det faktiskt att man inte längre är familjehem. Så man har inte ett uppdrag och man är istället en vårdnadshavare för barnet. Och det gäller även när man tänker på föräldrarna. Så är det ju som så att föräldrarna kommer ju alltid vara förälder till sitt barn.
Mm.
Men de har ju inte den faktiska vårdnaden. Utan det är precis som ibland när mamma och pappa skiljer sig. Så är det en förälder som har vårdnaden om barnet. Och den andra är förälder och har ett umgänge. Och det reglerar man enligt avtal. Och i värsta fall får man ju gå till rätten naturligtvis.
Mm.
Så gäller det då också.
Mm.
Så att om ett barn blir vårdnadsöverflyttat till sitt då familjehem. Som inte längre blir familjehem.
Mm.
Så innebär ju det inte att barnet inte ska ha kontakt med mamma och pappa. Absolut inte, utan det ska självklart barnet ha om det är det som är bäst för barnet. Och då gör man helt enkelt ett reglerat umgänge om hur barnet ska träffa mamma och pappa.
Mm. Och det här med att man inte är familjehem längre, eller vad man säger, ja, för det är ju egentligen det man inte är, utan man är vårdnadshavare. Och då har man ju inte det här... Man har inte samma stöd av sin familjehemsekreterare. Lagen har ju stärkt lite där att man får ge råd och stöd även när man har blivit vårdnadsöverflyttad. Och det är just den frågan som jag vet lyftes nu i Stockholm av organisationer att det här behöver stärkas än mer. Både utifrån det du pratar om umgänge, att umgänge med föräldrar är jätteviktigt att det får fortsätta och det ska det göra. Och det är det som ibland är lite svårt för en som familjen att sköta helt själv. För när man blir vårdnadshavare så har man ju inte det stödet kvar från familjehemssekreterare eller socialtjänsten. Och jag vet att en del kommuner har jag hört talas om utifrån att man i lagen har liksom öppnat upp för att man får ge stöd. Faktiskt fortsätter att ge mer stöd.
Att man har olika handledningsgrupper eller öppna sammankomster där föräldrar som har då, eller vårdnadshavare då, som har tidigare placerade barn hos sig då, får stöd i grupp på olika sätt och vis. För det
Och även att man kan få fortsatt ha stöd vid umgänget om det finns och så. Men jag tror inte att det är så många kommuner som har börjat med det. Men jag hoppas att det blir fler. För det skulle nog göra att det är fler barn som kan få bli vårdnadsöverflyttare. Men man har ju det juridiska ansvaret. För det var ju det du var inne på, det här när man är separerad. Man har rätt att välja skola, man har rätt, sånt hett ämne nu, vaccination. Man har rätt att fatta sådana beslut. Rätt att göra pass. Det har vi haft ett poddprogram om att
bank och passuppgifter och ID-kort, att det kan vara väldigt svårt. Och det underlättar ju för familjehemmen och det placerade barnet då, eller det blir inte placerat när det blir vårdnadsöverflyttat, men att det blir mycket enklare för dem att få tillgång till att skaffa pass, att skaffa olika bankärenden, spara pengar till barnet, att barnet kan öppna sina egna konton. Och framförallt också om man vill ha vaccinationer, p-piller och sådana saker, att det är också någonting som barnet kan rå över på ett större sätt.
Som familjehem då så har man inte, man har ju det juridiska ansvaret, men man har inget ekonomiskt ansvar. Utan det, man får fortsatt omkostnadsersättning och arvode när man är vårdnadshavare. När man är särskilt förordnad vårdnadshavare. Jag brukar säga fel på det, säga särskilt förvånad vårdnadshavare.
Ja, det hoppas jag inte att man är förvånad över.
Nej, men det är lite att säga fel.
Så. Precis, och de här ersättningarna, det kan också vara en sån här diskussion som jag har mött, att man har undrat på hur länge kan man få det då? Jo, då är det ju tills barnet är 18 år eller fram till dess att barnet har gått ut gymnasiet.
Det följer föräldrabalken.
Precis.
Så länge man är underhållsskyldig gentemot ett barn, så länge får man också den här ersättningen. Så har man till exempel ett barn som går särskola, så går ju de i skolan tills de är 20, även om de inte har missat något år. Eller har man ett barn som är placerat och faktiskt missade lite skola, så enligt föräldrabalken så är vi underhållsskyldiga gentemot våra barn ända tills de är 21, om de då studerar på gymnasiet. Så max tills man är 21 år kan den här ersättningen betalas ut.
Och då är det ju också så att om man blir en särskild från av vårdnadshavare för ett barn, så ska ju arvod- och omkostnadsavtalen vara upprättade innan man går in då. För sen så blir det bara den här procentuella uppräkningen per år.
Så ofta så räknar man ju, om man nu ska prata det här med pengar, som kan vara en viktig fråga ibland faktiskt, då gör man oftast någon slags schablonsnitt liksom. Men man får en ny cykel så här ofta och lite så. Och så räknar man ut, och då blir det kanske så här många hundralappar i månaden som man själv får spara till. Men sen är det en viktig sak tycker jag, när man får, som barn får bli vårdnadsöverflyttat, som det här med att man inte längre är placerad. För när man är familjehemsplacerad, så när man blir 18 år, då ska man vända sig till socialtjänsten.
Precis, i god tid innan man blir 18 år så ska man ju vända sig till socialtjänsten och ansöka om att få bo kvar efter att man är 18 år. Och då är det ju som så, för den som kan socialtjänstlagen, att då har ju socialtjänsten 4 månader på sig att fullfölja den här utredningen. Det brukar aldrig ta 4 månader för sådana utredningar, men i princip har man. Så därför god tid innan man är 18 år så ska man alltså göra en ansökan till socialtjänsten om att få kvarstanna i sitt familjehem även efter sin 18-årsdag.
Är man då vårdnadsöverflyttad så behöver man inte det, för då har man ju inte med socialtjänsten att göra.
Precis.
Och det är det jag tycker är en ganska viktig grej att ha med sig när man är familjehem och så, för det är det man ger, faktiskt en del av det man ger barnen. Och jag var faktiskt med om i en dom här för inte så länge sedan där en 17-åring blev vårdnadsöverflyttad. Först kan man ju tycka att ja, men det är så länge, inte så länge kvar tills man är 18 och då är man ju myndig. Men har man då kanske 2,5 år kvar på gymnasiet, så den känslan att slippa ansöka om att bo kvar och bli av med socialtjänsten och få vara som alla andra kan betyda ganska mycket faktiskt.
Mm. Mm. För det, vi kanske inte var så tydliga med det, men det är ju också så att om man blir vårdnadsöverflyttad så har ju barnet inte kvar sin kontakt med sin utsedda barnets socialsekreterare. Nej, eller barnsekreteraren som man kallar i dagligt tal då.
Mm.
Utan då är det bara familjehemssekreterarna som kollar upp
oftast en gång om året.
Ja, oftast en gång om året, ja, i samband med uppskrivning av ersättningar och så.
Mm. Och sen är det ju så också att om man är familjehem och så säger vi att man har Sara placerad hos sig och familjehemmet bor i Karlstad och det är Jönköping som har placerat Sara i Karlstad. Mm. När man då blir vårdnadshavare så har ju Jönköping som placerade Sara inget ansvar för Sara längre.
Nej.
Utan är det så att man behöver något från socialtjänsten för Saras del, då får man vända sig till Karlstad. Säg att man kanske har ett barn som ingår i LSS och behöver en kontaktperson kanske. Då är det Karlstad man får vända sig till och ansöka om det hos. Så man tappar på det sättet den placerande kommunen eftersom man ju inte är familjen längre utan man är vårdnadshavare.
Precis.
Mm.
Och det är också det här som gör att vissa familjer känner att det här blir ett för stort ansvar för dem att ta.
Mm.
Men många också, vi gör ju väldigt många vårdnadsuppflyttningar ändå. Vi
det
kunde
ha
gjort med många flera, men vi gör ju ändå en liten antal.
Mm.
Mm.
Ja, och då undrar väl ni säkert hur det går till det här med att bli vårdnadshavare.
Ja, hur går det till egentligen då, Monia?
Ja, precis. Jag har ju faktiskt varit i tingsrätten.
Ja, du har ju det.
Ja. Och jag har tidigare jobbat med familjerätt också, då man ju är i tingsrätten. Just det här som du benämnde som jämförde med när man skiljer sig. Först har ju socialtjänsten bedömt att man vill göra en vårdnadsöverflytt och pratat med familjehemmet och de säger ja. Och då är det socialtjänsten som ansöker hos tingsrätten om att få vårdnaden överflyttad från en eller två vårdnadshavare, för det är ju olika om det är en eller två, till familjehemmet. Och för att förklara den här processen så är det så att i detta så är familjehemmet ingen part i det här på något sätt. Socialtjänsten får skriva en utredning, en ansökan är det egentligen.
Mm, en ansökan som tas upp i socialnämnden eftersom det inte är delegerat till utskott.
Nej, precis. Så det är en lite större grej.
Mm.
Och då har man då liksom vägt i den här utredningen varför man tycker att det är för barnets bästa att en vårdnadsöverflytt ska ske. Man som socialsekreterare som gör den här, är ofta socialsekreterare, måste ha med vad barnen tycker om att familjehemmet blir vårdnadshavare. Familjehemmet blir också, kan man väl kalla det för, lite intervjuare, för de behöver ju kunna förklara och förtydliga hur de tänker att de kan ta fullt ansvar för barnet framåt och hur de kan ansvara för umgänget. Så det är de delarna. Och sen är det också föräldrarna som blir tillfrågade förstås. Och ibland är det vårdnadshavare som tycker att det är okej.
Mm.
Och ibland är det vårdnadshavare som inte vill. Så det ser olika ut. Men det tas med. Varför en förälder då, säger vi, inte tycker att de vill det här. Då tas ju det med i den här skriftliga ansökan. Och ibland lämnar socialtjänsten in förslag på umgängesschema.
Mm.
Man kanske har ett umgänge som har sett ut på ett visst sätt. Och då lämnar man med det. Att det kommer fortsätta ske så här. Ibland kan man lämna med att det här får familjehemmet göra upp med föräldern själva. Det ser lite olika ut. Sen blir det då en förhandling i tingsrätten. Och socialtjänsten, de socialkontor jag har jobbat på, så har man oftast ett ombud i de här förhandlingarna. Alltså man har en advokat kan man väl kalla det för, eller en jurist som hjälper socialtjänsten i det här ärendet. Och föräldrarna, om det då är en eller två, får också ha ombud. Mm. Det brukar, har man en hemförsäkring så brukar ombud i såna här processer ingå i hemförsäkringen. Det händer faktiskt att familjehem kallas som vittnen. Det låter lite konstigt kanske att man får vara vittne. Men det kan man få vara. Man är ju inte en del i processen på det sättet så att man kallas till förhandlingen och sitter med hela förhandlingen. Men man kan kallas som vittne. Det är en del jurister som företräder socialtjänsten som har börjat göra det. Och då, om det då är socialtjänstens ombud, jurist, som kallar den som vittne, så har man möjlighet att få prata med juristen innan vad det i så fall är för frågor som de vill ställa. Man kan också naturligtvis säga att jag vill absolut inte vara med där. Det går. Så får för juristen försöka hitta på något skäl till att de inte vill kalla en. Men är man med på en förhandling som ett vittne så kan det ju vara så att även föräldrarnas ombud ställer extra frågor som man ju då inte kan förbereda sig på. Men så går det till. Så att det är en sån förhandling som ser ut så där som på tv. Liksom, att det sitter en rad med domare där framme. Socialtjänsten sitter på en sida och föräldrarna på en. Och så om man då kallas som vittne så sitter man där liksom mitt emot allihopa i en sån här typ av cirkel.
Det är ju en domare och sen så är det ju politiskt tillvalda ting som är nämndemän som precis. Sitter och sen juridisk sakkunnig sekreterare.
Precis, och det är det som är skillnaden på tingsrätt och förvaltningsrätt. Vi socialtjänst är ju mycket mer vana med förvaltningsrätt där det inte är politiskt valda nämndemän, eller hur?
Jo.
Det är det ju där med.
Det är det där med.
Ajajaj, fick ni höra min okunskap. Japp, men så är det. Men efter förhandlingen sen i denna domstol, trots att jag har varit i båda, så visste jag inte, hade jag inte 100 koll på det. Ja, efter förhandlingen så beslutar domaren med nämndemännen vad de tycker det ska bli. Mm. Om det ska bli en vårdnadsöverflytt eller inte. Och så har man 3 veckor på sig att överklaga det beslutet.
Mm.
Och när de 3 veckorna har gått, om det var en dom att det blev att... det blir en vårdnadsöverflytt och ingen har överklagat, så heter det så tjusigt att då vinner det laga kraft från när 3 veckor har gått.
Precis, och då kan man inte överklaga.
Nej, då är överklagningsbeslutet tiden slut.
Mm.
Däremot kan man ångra sig, kan man faktiskt göra, men då får man gå igenom den här processen själv igen.
Mm. Precis.
Om man som familjehem menar jag ångrar sig på att man blev vårdnadshavare så kan man vända sig till tingsrätten, men då är det en sån här process, det är inget man bara kastar in handduken på. Mm. Men inför det här beslutet att ansöka om, Birgitta, vad tänker du, varför gör vi vårdnadsöverflyttar? Vi har ju berättat lite saker som händer för en som familjehem och som barn och ungdom, men vad...
Alltså, varför man gör en vårdnadsöverflytt, det är alltid för barnets skull, att man ska ha barnets perspektiv av trygghet och kontinuitet i fokus. Att barnet, om barnet nu har vuxit upp i ett familjehem, kanske bott där och som jag sa förut från 2 års ålder och nu kanske till och med 10 år. Att man ska trycka upp det här barnet, att det ska veta att här får jag bo. Mamma och pappa, de bor där borta eller de kan bo på olika håll. Men det är här jag ska bo, för det vet vi att barn som vet var de ska bo och vad som kommer att förväntas av dem, de blir mycket mer trygga barn och säkra barn. Och det är ju det vi vill ha, för barnen är ju vår framtid.
Precis.
Mm.
Men en liten fråga som fortfarande hänger som vi inte har belyst så mycket. Vad händer för föräldrarna, biologföräldrarna?
Ja, vad händer med biologföräldrarna? Ja, alltså biologföräldrarna som jag sa förut, de kommer ju naturligtvis vara kvar i kontakt med sitt barn. Så är det ju, och det är ju jätteviktigt, för barn har ju ett biologiskt ursprung och det är jätteviktigt att barn får veta varifrån kommer jag, hur ser det ut, vad är våra traditioner, hur är det och så, och få en så god anknytning och relation som möjligt till sina biologföräldrar. Men om man inte är överens då om umgänget, och då kanske det inte är barnet om barnet är litet, utan det kanske handlar om familjehemmet och biologföräldrarna. Biologföräldrarna kanske vill ha umgänge med sina barn varje helg till exempel, och så kanske man som familjen tycker att nej, det funkar inte just nu. Och om man då inte är överens om det, ja, då handlar det helt enkelt om att man får vända sig till familjerätten och tingsrätten där barnet bor. Och så får man prata där och se om man kan komma överens om en umgängesplanering. Precis som det är för två skilda föräldrar. Precis på samma sätt blir det ju här då med parterna då.
Att man först kan gå till familjerätten och ha samarbetssamtal.
Ja, precis.
Och löser man det inte så kan man gå och vända sig till tingsrätten.
Precis, precis. Mm. Och det som också är viktigt att tänka på att som förälder, om du får ha ett barn som har varit familjens, eller är familjensplacerat, så är du ju underhållsskyldig för det barnet också. Men då är det ju socialtjänsten som tar in de pengarna och gör de uträkningarna. Men blir det en vårdnadsöverflytt så fortsätter det, men då är man ju, betalar man ju pengar direkt till familjehemmet då. Mm. Så att som förälder så har du alltid en underhållsskyldighet för ditt barn oavsett om du har vårdnaden eller inte.
Och om något familjehem där ute tolkar det som att föräldrarna ska betala det direkt till dig som familjehem vid vårdnadsöverflytt, så kan jag säga att det är nästan 99,9 av 100 gånger sker via Försäkringskassan. Ja. Så du som familjehem som blir vårdnadshavare ansöker hos Försäkringskassan om underhållsstöd för det barnet eller de barnen som du har. Mm. Sen är du också rätt till andra ersättningar faktiskt som om du blir vårdnadshavare via Försäkringskassan. Är ditt barn, säg att ditt barn är 6 år och blir vårdnadsöverflyttat, har de biologiska föräldrarna inte tagit ut föräldrapenning så har du rätt till den föräldrapenningen.
Mm.
Har du ett placerat barn som har ett funktionshinder och kan, eller det kan ju vara allergier till exempel, att man har, har höga allergier eller vad det nu kan vara som du kan få ersättning för, så kan man vända sig till Försäkringskassan och få ersättningar där. Så man blir som, mer som vanliga föräldrar i det mesta.
Mm, precis. Mm. Så det är inte så traumatiskt och krångligt som man ibland vill göra gällande, utan det handlar helt enkelt om att säkerställa barnets trygghet och kontinuitet. Och det är därför man har ändrat den här lagstiftningen som redan fanns 1983, men som man inte använt så mycket. Men som man sedan 2007 då skulle göra övervägen efter 3 år, att nu är det efter 2 år.
Som 2003.
Ska, 2003, ja, precis. Mm. Och så nu då?
2007.
Ja.
Siffror och socionomer går inte ihop.
Nej, det går inte ihop.
Men på tal om siffror, så en sak som jag bara vill påtala också, som jag tror inte vi sa så mycket om innan vi går ner för landning, det är ju att det står att vi ska överväga det efter 3 år.
Mm.
Men man kan faktiskt göra en vårdnadsöverflytt innan det har gått 3 år.
Jajamensan.
Det är inte styrt, utan det styrda med 3-årsgränsen är att det är då socialtjänsten är skyldiga att överväga en vårdnadsöverflytt. Om man placerar ett nyfött barn så kan du göra en vårdnadsöverflytt till exempel efter 1 år.
Mm.
Där finns det faktiskt inte någon tidsgräns. Eller du skulle kunna vara så att du placerar en 12-åring och båda föräldrarna har dött. Då kan du göra ansökan om vårdnadsöverflytt på en gång. Så att det finns ingen gräns på när du kan ansöka om det. Det finns bara en gräns för när du är tvungen att börja som socialtjänst att överväga det.
Precis, så är det.
Mm.
Ja, Monia. Ja. Vi hoppas ju att vi har genom den här samtalet fördjupat kunskapen kring vårdnadsöverflyttning, kring syfte och mål och vad som händer.
Mm. Och hoppas att ni som lyssnar har förstått det vi har pratat om, så vi inte är för luddiga.
Ja, det hade ju varit väldigt tråkigt om det var så många.
Ja, verkligen.
Ja, det var inte vår avsikt.
Men är vi det, så skicka gärna en fråga på familjehemspodden.se. Vi har en både Instagram och Facebook och en sida där man kan skicka in frågor.
Ja, så svarar vi er, och är det så kan vi även göra korrigeringar i podden.
Mm.
Så med de orden så säger vi tack.
Japp.
Ja.
Ha det gott.
Hej.